Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag spelade in exakt samtidigt som dig, så jag tror inte knappt det behövs synkas.
Inte exakt samtidigt som du.
Som du spelade in?
Mm. Du sa dig.
Special, special.
Sa jag det?
Ja.
Specialisterna baby. Specialisterna baby. Så jäkla bra.
Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Idag är det jag, Simon Gärdenfors.
Och jag, Albin Olsson.
Anton Magnusson verkar vara under isen för tillfället, så vi får hoppas att han kommer tillbaks snart igen till podden.
Mm, och starkare än någonsin.
Mm. Har du haft någon kontakt med honom på sista tiden?
Nej, inte. Men förutom att han skickade ett sms. Ja, det är väl kontakt i och för sig.
Mm, det är någon form av kontakt, även om det inte är oral kontakt.
Nej. Men då uppfattade jag inte honom som under någon is. Men...
Hur länge sedan var det?
Ja, förra veckan kanske.
Nej, men det är ju... Ja, det var ju sen... alltså när vi poddade förra veckan.
Ja.
Då dök han ju inte upp till på utsatt tid.
Nej.
Och då verkar det som att... Då smsade jag lite och fick en vag antydan om att han var under isen.
Mm-hmm. Sa han att läget var under kontroll?
Nej, men han sa att jag inte behövde oroa mig, men att han inte mådde så bra.
Nej, okej. Okay. Nej, men då får väl vi försöka hålla ställningarna.
Ja, det får vi göra. Ja, du hade lite pressat tidsschema idag. Du tar hand om ett barn. Hur gammalt är det? Du har två barn nu.
Ja, det har jag.
Men du tar bara hand om ett.
Två och ett halvt. Ja, precis. Min fru åkte in till stan med den lille.
Jaha, okej.
Okay. För att hon ammar ju, så den kan hon inte lämna ifrån sig riktigt.
Ja, det finns ju Nestlé bröstmjölksersättning.
Men det är rena skiten säkert. Det är säkert fullt med gift och sånt.
Nej, jag tror det är bra grejer.
Tills hon verkligen vill sluta amma, då är det nog helt okej med Nestlé.
Mm.
Så jag tar hand om min dotter då för tillfället.
Mm.
Så jag hoppas att hon klarar sig själv.
Hur gammal är hon nu?
Två och ett halvt.
Totalt, ja. Då kan de väl klara sig rätt bra själv.
Ja, hon har lite svårt att tillaga sin egen lunch och veta när hon ska gå och lägga sig och sånt. Det har ju liksom vissa i specialisterna fortfarande svårt med. Så man delar ut mycket att kräva av en 2,5-åring.
Ja, men mikromat borde ju en 2,5-åring klara också. Det är bara att sätta in i mikron och trycka på en knapp.
Ja, alltså jag har ju misslyckats med mikromat i vuxen ålder.
på vilket sätt? Att du satte för lång tid? Du...
Ja. Ja, men ibland när man mikrar blir det ju helt värdelöst och ibland blir det helt okej.
Okay. Alltså du menar alltså, även om man följer instruktionerna på mikromatens förpackning?
Jo, men då ska man lära sig en ny, vi är ju liksom inte hemma, så då ska man lära sig en ny mikro med, va? Och så ska man liksom lyckas få den och på rätt effekt. Och sen så kan man, tiden är det lätta egentligen.
Jag borde skriva boken, så lyckas du med mikromaten.
Och så ska man sticka hål på plast ibland med en gaff. Eller kanske inte en 2,5-åring fattar. Och det är också lite svårt att läsa instruktionerna då.
Ja, nej, men det skulle väl vara så här att om du tar fram färdigrätten. Om exempel, ja men har en så här med en plast och du sticker hål på plasten, du ställer den i mikron, du ställer tiden, så att säga, så här, det är bara att skjutsa igen luckan. Ja. Och sen när det är klar så väntar du i 10 minuter så du inte bränner dig. Ja, det kanske är svårt för en 2,5-åring.
Ja, alltså för det första så är jag ganska säker på att mina föräldrars mikro resettas ganska fort om man inte trycker igång den.
Mm.
Så där följde ju väldigt tidigt. Och sen är det liksom vänta 10 minuter. Instruktionen tror jag kommer gå väldigt dåligt, skulle jag säga. Idun är inget sånt barn som hade väntat på att få 2 marshmallows heller.
Är det rakt nedstigande led efter sin far?
Ja, det skulle jag nog säga. Ja. Jag har ju börjat träna på pleasure delay nu, men...
Alltså det känns som en äta marshmallow direkt kille.
Ja, från hand till...
Från hand till mun. Du lever från hand till mun.
Ja.
Du lever från ass to mouth.
Ja, och sen så är det då liksom också koncentrationen att... För det första kan hon inte klockan, så hon kan ju inte veta om klockan 11:30 ska du sätta in den här i mikron.
Nej.
Hon når inte upp till mikron. Jag tror inte att hon minns nog inte ens en 10 minuter senare vad hon skulle göra.
Men det får bli torrfoder helt enkelt.
Ja.
Alltså ja, liksom cereal bars som du... Ja, det käkar jag ibland. Cereal bars. Att man bara... Ja, men du skulle kunna ställa ut en skal Kina-puffa.
Ja.
I lagom höjd.
Mm. Frågan är om det räknas som att ta hand om sitt barn. Alltså för det, du har ju rätt. Jag hade ju kunnat låta henne gå runt och små
äta. Hon hade fått rätt energimängd också.
Ja.
Och ifall du hade velat ta med nyttig mat, så kanske det finns annan form av torrfoder du hade kunnat ställa fram.
Ja. Alltså det hade ju varit en lösning att liksom ställa ut olika skålar med mat runt om i liksom huset, så att hon går och småäter och alltid är tillräckligt mätt för att somna.
Ja, ja, men då kan du lägga ut madrasser och sånt också på, så att hon kan somna vad hon vill också.
Men det blir lite som den där gången när Ramona var på jobbresa och det tog mig 2,5 timme innan jag satt med en halv pizza vid soffbordet och hade skitit ner mig.
Var det en sån klassiker, en chart då, att du trodde att det var en fis och så var det skit?
Ja, precis. Och då, ja, men den här skammen för det första, att bara det att skita ner sig är ju skamligt, har ju samhället bestämt.
Ja, men hade det någonting med Ramona att göra att du skett ner det?
Nej, men det lägger ju till skammen att hon hinner vara borta i 2,5 timme och då sitter jag liksom i mitt eget mynningen avföring med en köppizza liksom.
Och vitlökssås, det är också lite äckligt att du har förmodligen väldigt dålig andedräkt samtidigt som du skitit på dig. Ja, du luktar illa exakt. Och 2 kroppsöppningar samtidigt.
Verkligen. Alltså, det är liksom lite samma känsla jag hade fått om Ramona, hon går iväg till bussen, så när hon inte syns på vägen längre, då ställer jag fram och skålar med liksom
torrfot. Hon kan väl komma på att hon har glömt någon viktigt dokument, och så har jag kommit tillbaka, så ligger det madrasser och skålar med Kina-puffar i de grönt och små
att jag så ligger utslagen ut på en madrass. Ifall Idun kissar ner sig.
Vad sa du?
Att jag har lagt ut tidningspapper ifall hon kissar ner sig.
Ja, hon har börjat med blöja igen.
Ja. Ja, nej,
det kan hon få fortfarande ha.
Jag har beskrivit, eller mitt nya motto i livet sen jag skaffar barn är ju, har man tagit fan i båten så får man ro han i land, va?
Okej, okay, ja.
Så då, man får liksom bara ta bajmackan att behöva ta hand om sitt eget barn.
Mm.
Lite då.
Jo, och sen är det ju såklart en hårfin gräns vad som är att ta hand om sitt barn.
Mm, man säger väl inte ta hand om sitt barn, tror jag.
Du kan säga, Simon tyckte det var en bra idé när Ramona ger den där besvikna blicken.
Ja, precis. För att det är ju ofta Ramona som tar tips om liksom barnuppfostran och sånt från
sina liksom kompisar. Facebook.
Ja, för kompisar, liksom föräldrar, mammagrupper på Facebook. Tänkte jag så, men nu kanske det är min tur att få tipsen av en av mina kompisar.
Mm. Jag har kanske haft barn, men jag har haft katt.
Ja.
Så jag vet om man tar hand om en mindre varelse.
Ja. Ja, men vad kan skillnaden vara? Båda är däggdjur.
Båda mina katter rymde i för sig. Så det kanske, det kan finnas en risk att Idun rymmer.
Att kalla henne Lilla Hjärtat kommer snart få en helt ny innebörd. Ja, men så det är egentligen, kommer det här bara leda till ingen skillnad för våra lyssnare? För vi kommer ju ändå spela in ett vanligt avsnitt och ett Patreon-exklusivt avsnitt för våra rökarkompisar.
Ja, jag träffade en kille på Laugh House som presenterade sig som att han var stor rökare.
Vad var storrökare? Var det den största? Var det den högsta? Eller var det liksom...
Ja, alltså för nytillkomna lyssnare kan vi beskriva... Alltså så om man är Patreon till den här podden, det vill säga donerar pengar, och då får man lyssna på bonusavsnitt. Och så finns det olika nivåer då. Fast det heter väl så här...
Tears.
Och det heter liksom Classic Member, Gold Member... Silver Mem. Alltså, det finns såna olika nivåer nu, men sen så börjar vi ju snacka om att kalla det för rökrutan, eftersom du har en annan podd som heter Kafferepet. Har den sommaruppehåll nu eller? Och där har ni en Patreon-exklusivt avsnitt som heter Cigarrummet, och då tyckte du det var lite kul att kalla specialisternas Patreon exercerar för rökrutan.
Ja.
Men de olika nivåerna då. Alltså jag tänker att man kanske smygrökare är den första nivån. Alltså där man tar munblås och sådär.
Mm.
Sen har vi feströkare.
Ja.
Jag vet inte, alltså storrökare låter ju så kul så att det borde vara en hög placering. Men jag kan tänka mig storrökare och sen kedjerökare och sen sängrökare.
Ja, men det tycker jag låter som en rimlig... Fast det är väl frågan då vad man vill att folk ska komma och säga. Alltså om när någon kommer fram på Laugh House, vilken är den roligaste att
säga?
Det roligaste
var ju storrökare, tycker jag, på ett sätt. Fast sängrökare hade också varit väldigt kul.
Jo, det är sant. Och sängrökare är ju då de som...
De som donerar. För specialisterna. De
men som är beredda. Sängrökare är ju då de donerar ju mer än vad de får tillbaka specialavsnitt för. Det är ju liksom bara... öppnat lädret och låtit pengarna rulla ur. Annars får ju de olika nivåerna olika många avsnitt att lyssna på.
Ja, just det.
Men jag tänker att är man sängrökare då har man släppt. Då har man liksom
släppt sargen. Vi pratade i förra avsnitt lite om rasistiska uttryck. Har du hört uttrycket sängrökare för svart person?
Ja, alltså bara Anton har sagt det till mig, tror jag.
Alltså jag har hört det från Andrea Lennartsson och hon har ju bott i Klippan. Och jag tror att både Klippan och Trelleborg har lite ryktet om sig och har många rasister där.
Ja, i Trelleborg har jag nog inte hört det om faktiskt, men Man får känslan av...
Ja, de har ju den alltså här hela... SD sitter väl i kommunfullmäktige och uttalar sig väldigt rassigt.
Ja, men jag tror ändå Trelleborg hade kommit rätt sent på... För att liksom Skåne har ju ett gemensamt rykte om att vara rasistiskt.
Ja, eftersom Sjöbo har ju mer en sån klassisk Precis. Historia av det. Och Klippan har ju alla Klippan. Nassemord och sådär.
Ja, de skulle jag säga är de go-to... rasseställena i Skåne som, yeah. som vi icke-skåningar förknippar med rasism.
Ja.
Mm.
Yeah. Jo, men sen så är det väl också att om man tänker Malmö kanske är mindre förknippat med rasism än om man tänker men exempelvis Trelleborg skulle jag gissa på. Eller Lund
vit
liksom.
Mot svart, eller liksom vit mot färgad rasism.
Ja, men Lund tänker man alltså studentstad lite ja. Alltså så här, lite mindre rassigt liksom.
Ja. Alltså så får man känslan av att liksom att skånska städer blir väldigt håliga när det inte alltså så här det finns nästan bara så det är kanske bara Malmö man tänker inte är en håla.
Lund då.
Ja, precis. Men Lund är ju nästan inte en skånsk stad. De pratar typ knappt skånska där.
Ja, det har blivit så extremt brattigt på sista tiden. Alltså så, jag flyttade därifrån vid millennieskiftet. Och det hände väldigt mycket med... Alltså det blev lite som... Ja, men de här bratsen som åker ner till Skåne på tennisveckan i Båstad. Nu tänker jag att Båstad inte känns så håligt just därför också.
Nej, just det.
Men de liksom bratsen, de började väl plugga i Lund, att det blev lite trendigt liksom för brats att ta en termin. Yeah. Det blev liksom deras Oxford eller Stanford eller Princeton eller något sånt där. Liksom. De, så här, och senast jag var där så såg jag verkligen så här vid Mårtenstorget en så här riktig backslick brat med en röd öppen sportbil och liksom solbrillor. En sån ung kille som har verkligen klischébilden av en yuppie.
Ja, det är de här jävla juriststudenterna, vet du.
Ja, jo. Ja, det har blivit så här. Och jag gillar inte det. Alltså då... Nej. Det, ja, man... Jag gillar ju inte folk som inte är som jag.
Nej.
Om de är för bonniga så tycker jag, så fraktar jag dem. Om de är för brattiga så fraktar jag dem. Man måste vara som jag.
Ett
fördomsfri. Storsint och fördomsfri.
Men å andra sidan, om folk i Lund nu följer i dina fotspel, alltså så här, om de liksom gör din slacker-romantik så...
Om de skulle ha gjort den?
Ja, men om det, alltså alla är väl inte brats i Lund? Det finns ju liksom
subkulturer. Ja, det finns det säkert, men det syns inte så mycket.
Nej, men jag menar att de får ju mer effekt i en stad som Lund när den är brattig. Alltså det är ju ännu roligare att vara...
Ja,
ett low life nu liksom.
Jo, om man tänker en sån här collegefilm där det är liksom någon som börjar på någon sån snobbig privatskola och så är det en riktig slusk.
Ja, precis.
Det sticker ut med.
Freaks and geeks blir det ju lite...
Ja.
Men så du borde kanske flytta tillbaka till Lund och ta tag i det där.
Att vara slusken i Lund. Jag har varit det ganska länge. Ja. Nej, jag...
Det är roligt. Det är en rolig titel på någonting. Slusken i Lund.
Jo, det bokstaven U är lite funny letter liksom.
Ja.
Det låter kul med slusken i Lund. Specialisterna. Vad gör Idun just nu då när du poddar?
Ja, men nu håller hon på och leker med sin kusin.
Okej, de är två barn och ingen vuxen som...
Alltså det finns ju vuxna i omnejd liksom.
Ja just det, ni har en klan där ute på landet med din syrra och hennes man och... Ja.
Och min brorsa och hans tjej, ja. Mina föräldrar.
Men ja, dina föräldrar är där också?
Ja.
Ja men då... Då är det ju ingen fara. Men det kanske är så här att de tycker att du ska ta hand om ditt barn. De orkar inte alltid ta hand om ditt barn.
Alltså jag tror att det hade varit lugnt om jag hade bett om, men det är det att jag har lite så här, man får välja sina tjänster också liksom.
Mm.
Att när man väl verkligen behöver hjälp så är det gött att inte redan ha frågat. Alltså, jag tänkte bara gå upp och vila lite, kan ni ta hand om Idun? Jag är väldigt rädd om de här tjänsterna.
Så vilka, när tar du ut tjänster?
Ja, men nu då till exempel.
Ja, nu tar dina föräldrar hand om barnen, okej.
Okay. Ja.
Ja, ja.
Och sen så ska jag, ikväll då ska jag på konsert.
Mm.
Så då ska morsan ta hand om Idun på hela kvällen och natta och sådär liksom.
Ja. Vad är det för konsert du ska på?
Jag ska på en trädgårdskonsert med Timo Räsinen.
Aha.
Jag ska på ball. Elinor och Daniel också här.
Aha. Alltså Elinor
Svensson. Och
är de, bor de hos dig?
Ja, de kom igår kväll och så har de sovit över.
Aha.
Så de ska också med på konserten. Och även den aktiva specialisternas eftersnacksgrupp ABC. Joel Algulin då, som har fixat min kusin alltså, som har fixat biljetter till alla och så.
Mm.
Det ska bli jävla ball alltså.
Ja, det låter kul om man skulle ha gillat Timo Räsinens musik. Jag vet inte om jag har hört så mycket, men det är distad elgitarr.
Det är det ju på skiva väldigt ofta. Ja. Nu har jag en akustisk gitarr och kör bara han. Så,
ja, men det låter faktiskt så. Någonting som jag skulle kunna uppskatta då.
Ja, och så kör han, har gjort en Ted Gärdestad coverplatta och så jag tror att det kommer bli riktigt svensk idyll. Alltså, sitter vi nere vid havet i någons trädgård och dricker vin och lyssnar på Timo Räsinen, vet du. En av Sveriges bästa sångröster ändå, ska jag säga.
Ja, jag har dålig koll, men det är säkert bra.
Ja, det kommer bli fett.
Är det den här kulturaktiebolaget som har fixat de här trädgårdsspelningarna?
Eventuellt är det, för det är nog liksom...
Henrik Kjellman.
Ja, kanske. Eller så finns det fler sådana som kom på den idén liksom.
Mm, ja, och nu är det ju inte... Alltså, de kom ju på den idén för att det var förbjud... Alltså, corona hindrade den från att ha vanliga konserter.
Mm.
Men och nu så kan man ju ha vanliga konserter också. Väl, 300 pers sittande.
Ja, alltså, men jag tänkte på det med att det är ju bara att höja priset egentligen. För så här har jag författat det som att det går till då.
Mm.
Man hör av sig till då Kulturaktiebolaget och så hör man så, har ni Timo Räsinen? Han vill vi ha den 29 mars eller liksom 29 juli kan vi ta då för skojs skull. Så bara, okej, men det kostar er bla bla bla.
Mm.
Och sen är det liksom upp till var och en att sälja sina egna biljetter. Så alla blir liksom, man blir privatproducent då ju.
Mm.
Så då är det bara helt, när man kan ha större spelningar, då är det bara att ta mer betalt för Timo Räsinen.
Jo, alltså, men då är det ju svårare kanske att få folk också. Ifall man skulle ta 1000 spänn på biljett så är det inte lika många som har råd eller vill.
Nej, men då kan man ju... Man behöver inte ta 1000 spänn per biljett, utan man kan ju ta snarare mindre per biljett i och med att man kan släppa in mycket mer folk nästa
år. Ja, det sa jag. Men jag hade alltså, på ett par stort man har också.
Jo, precis. Ja, men det får man ju känna själv då. Mm. Alltså det är ju liksom inte Timo Räsinens problem.
Nej.
Utan han kommer ju få betalt även om de har sålt en biljett. Och så sitter man där då och har betalat. Alltså det finns ju också folk som hade kunnat tänka, sådana här brats då till exempel, som hade kunnat tänka sig att betala 30 000 för att se sin favoritartist själv. Bara sitta i samma rum som...
Ja, man har hört sådana liksom oljeshaker som hyr in Jay-Z till sin dotter på...
Ja, precis.
Hur mycket kostar de här biljetterna då till Timo, som jag kallar honom?
Jag vet inte ihåg vad det var, 300 spänn kanske eller sådär.
Ja, det låter ju ändå som en ganska vanlig konsertbiljett.
Ja, och jag då som inte gillar konserter tycker att det är liksom den ultimata kombon, för jag gillar ju att lyssna på livemusik, men jag hatar att stå upp och liksom trängas med massa Folk kan, alltså, men nu kommer man sitta så i en solstol, dricka medhavd iskall öl, käka någon picknick liksom, och bara lyssna på kanonmusik.
Ja, det låter ju jättekul.
Ja, det ska bli jävligt fett alltså.
Mm.
Du, jag ska bara stänga, ge mig ett ögonblick, jag ska stänga ett fönster där, för det är någon jävel som håller på att jobba utanför.
Specialisterna. Bara killar.
Då kör vi igen.
Vad var det, någon jobbade med någon slags lantbruk utanför fönstret, eller vad var det?
Ja, det var något skit, va?
Var det någon av dina släktingar?
Säkert. Jag såg inte vad det var som lät, men det var nog någon traktor eller något skit.
Mm. Ja, äger ni traktorer? Eller en traktor?
Ja. Mm, två stycken finns det.
Jävlar.
Det var något konstigt, för förra gången vi poddade så var det också, jag fan undrar om inte det är typ någon som kör grävmaskin eller någonting. Som har det som, det är något konstigt här i Lycke då, va?
Mm.
Att folk, min familj väljer alltid att göra saker precis när det inte passar.
Mm.
Men jag är helt säker på att det inte är för att jävlas liksom, utan det är bara så, det är någonting som händer i liksom energin här ute med så, nu ska Albin, nu behöver han lite drygt en timme bara där det inte låter jättemycket. Och då liksom växte bara en känsla i någon att nu är det nog kanon att köra sin skramliga grävmaskin. Det är som en naturlag att så fort jag ställer mig och lagar mat, då ska oftast då min syster gå och smälla flugor i kök. Så det liksom kommer döda flugor där man håller på att skapa. Ja, det är otroligt.
Jag kan relatera faktiskt. Alltså som, ja, men jag tycker väl att folk respekterar inte den här typen av jobb som vi har riktigt.
Nej.
Alltså det är... alltså om jag... Alla jag har varit tillsammans med, så är det så här att ifall jag liksom... När jag jobbade på kontor eller liksom hade ett mer vanligt jobb och jag säger så här, oj, jag måste jobba nu. Då är det inga problem att respektera det. Men om jag säger så här, jag ska skriva skämt nu. Då är det så här, måste du göra det nu? Kan vi inte kolla klart på det här avsnittet? Eller... Jag har insett att det går inte. Jag har haft för många bråk när jag försöker köra ut flickvänner ur min lägenhet när jag behöver avskildhet för att jobba. Tid för mig själv för att jobba. Så nu har jag insett att det är jag som måste gå. Så nu har jag börjat jobba på kafé. Och så var det i morse till exempel. Då så sa jag till André att du och jag skulle börja podda 10:00 på morgonen. Och så vaknade vi båda vid kanske 8:30. Och jag tänkte, ja, men nu passar jag på att skriva lite manus. Som jag håller på med. Jag har ganska mycket energi tidigt på morgonen. Så jag gick upp och Andrea gick också upp. Och så sa jag så här, jag går iväg och skriver på ett café. Så sa hon så här, jag ska gå nu så att du kan vara kvar liksom. Så okej, men då är jag kvar. Och så satt jag mig ner och väntade på att hon skulle ta på sig skorna och gå. Så sa hon så här, åh, men jag är bara så trött. Jag tar en kopp kaffe också. Jag tar en kopp kaffe. Och så, för jag har såna här takeaway-koppar. Liksom. Så, men du tar takeaway då, eller? Det kan jag göra. Och sen, jag har ingen bok att läsa just nu på väg hem. Så visar jag, så här, vi snackar om den här boken Russinkungen av Fredrik Sjöberg. Den kan du låna. Så läser den. Och sen så tog hon takeaway-koppen och satte sig vid mitt skrivbord och började öppna boken. Och då sa jag, jag går nu till ett café och jobbar. Jag sa, jag ville bara börja på boken. Jag vet hur det kommer bli. Du kommer fastna i boken. Och, nej, det kommer inte. Jag sa, jag går nu. Okej. Så gick jag till caféet.
Ja.
Och då var klockan, vi hade vaknat 8:30, så låt oss säga klockan var 8:45 då.
Mm.
Så gick jag till kaféet. Så kom tillbaka vid 10. Sitter hon kvar med boken?
Men är hon kvar fortfarande?
Nej. Hon, vi ändrade ju tiden så att vi skulle börja 10:15. Så då, yeah. Då fick jag stirra på henne tills hon gick. Och då hade hon druckit halva koppen kaffe i en vanlig porslinskopp och halva ur sin takeaway-kopp. Så frågade jag, varför har du druckit halva ur en pappmugg och halva ur en vanlig? Jag sa, men jag tänkte att jag skulle gå. Jag tänkte jag dricker först här när jag sitter och läser lite och sen häller jag upp lite och går. Och sen fastnar jag i boken, så jag kunde inte.
Ja, det är ju... Man skulle kunna så tro att det man får en skön känsla av att så, jag känner dig så bra och känner dig bättre än vad du känner dig själv.
Mm.
Men för mig är ju det bara att irritations... Det är ju bara en sån, vad var det jag sa? Jag visste att det skulle bli så här. Nu blev det så här igen. Som jag sa.
Ja, nej, alltså grejen är att eftersom jag är så van vid det, så det var... Jag skulle bara säga att allting handlar om en lätt irritation. Alltså knappt någon alls. Det var också så här, ja. Nu försöker jag vara lösningsfokuserad här och försöker göra det bästa av situationen. Så det blev det blev inget bråk eller så. Det var ganska munt och stämning under hela under hela diskussionen. Det är så här att jag frågar, varför drack du halva koppen i en vanlig mugg och halva i en pappmugg?
Ja, vi har båda våra problem, hör jag.
Mm. Alla har
har problem,
stora som små.
Mm.
Jag har det här med att mina pappmuggar kanske tar slut onödigt snabbt.
Ja.
Och Anton har en klinisk depression.
Ja. Man ska inte jämföra. Det är viktigt.
Det är viktigt inom barnuppfostran, har jag läst i hemkunskapen, att man ska inte jämföra barn.
Jaså?
Mm.
Det låter som en bok skriven av en person som har ett jävla skitbarn, om jag ska vara ärlig. jag jämför hela tiden. Idun är så jävla smart nämligen.
Men jämför med syskon och sådär. Det kanske är det de syftar på. Syskon emellan.
Det kanske är det de syftar på.
Säger du så här, du borde bli mer som din syster.
Ja, det ska jag säga. Varför gör du inte som Idun? Varför är du inte mer som Idun? men det är väl ändå intressant, va? Att man hör folk säga det ofta så. Nej, men det är ju liksom, ja, de är så olika i utvecklingen och sånt.
Mm.
Då är man, det är ju antingen en förälder som har ett bra barn som säger lite så, klappar på huvudet på någon som har ett, liksom ett annat barn. Eller så är det ju de som har liksom bara intalat sig själva att deras barn är lika mycket värda som de smarta.
Mm.
Nej, det man ska tala på, det kan komma när som helst kan mitt barn börja läsa.
Läsa i den redan?
Ja.
Gör hon det?
Nej, det gör hon inte. Hon kan bokstäverna.
Mm.
Jag tror hon är ett jävla A-barn, alltså. Det är allt pekar på det.
Ja.
Det är lite kul.
Vilken tid på året hon född?
1 februari.
Och det är bra, va? Om man, alltså för att man blir smart i skolan och sånt där då. Alltså jämförelsevis, för att man är lite äldre än de andra barnen.
Ja, Q1 då pratar man om. Ja, så det är ju lite kul för mig då som själv är från förra december, va?
Ja, men du var väl rätt smart ändå.
Jo. Ja, men jag menar, hon har ju gena. Hon har ju liksom en smart Q4-pappa.
Mm.
Du har ju själv fick ett jävla gener att jobba med.
Så, smart, men kanske är hon disciplinerad?
Ja, det vet jag inte. Jag hoppas att hon får det av sin mamma med då.
Ja, är mossan disciplinerad?
Ja, ska jag säga.
Ja, det, ja, hon verkar vara så här, att kunna sköta ett vanligt jobb. Och, ja. Ja, hon verkar inte vara en fuck-up, liksom.
Nej, det ska jag inte säga. Alltså, det är ju bra.
Mm.
Och det är väl därför man inte... Det är därför man sprider ut sina gener, va?
Att ja, liksom, just det. Man ska göra en kombination.
Varje generation har ju chans att bli det bästa av två föräldrar.
Mm. Men sen så är det ju de som blir över också. De fula och tråkiga och, ja, och sådär lata och odisciplinerade och korkade.
Ja.
Då får ju de nöja sig med... då får de säkert nöja sig med någon annan dålig partner.
Ja.
Och så blir det... Ja, för jag tänker då, blir det polariserat då att de bra sticker iväg och blir ännu bättre och de dåliga sticker iväg och blir ännu sämre. För det, fast det borde också finnas de som är precis där mittemellan som får en halvbra partner och så fortsätter, ja, alltså, deras barn att bli halvbra. Så det kommer hela tiden...
Jo, men det är ändå ett lotteri även med två bra föräldrar ju.
Ja, det är det ju. Och ja, sen finns det mutationer och sånt där. Men sen är det också, jo, att det blir, allting blir bättre bli... för att de här riktigt dåliga, de kanske dör. Liksom, de kanske inte kan ta hand om sina barn. Det kan väl bli, nej, så att de ställer fram torrfoder och barnet, och barnet blir överkört liksom, av en traktor. Ja. Så att då är det lite självsanerande på det sättet.
Jo, men jag menar, det skulle också kunna vara då, det är inte säkert att de får det bra, mina bra egenskaper och Ramonas bra, utan hon skulle, nej, kunna få Ramonas dåliga egenskaper och mina dåliga, så blir det ju ett skräppbarn.
Mm, det skulle, ja, det är ju otur, men sen har ni ju två barn och då kanske det här bra barnet överlever.
Ja, det är sant.
Ja, det kan ju vara att det dåliga barnet överlever också.
Det smällar man får ta.
Ja, alltså förr i tiden så ställde man ut de dåliga barnen i skogen och lät dem klara sig själva.
Dåliga barnen, eller som de kallas nu för tiden, tjejerna. Var det inte tjejer man ställde ut i skogen?
Jag vet att faktiskt att gifta det här bort bara, källan på det här är väldigt otydlig.
Ja. Ja, det var ju så här i Kina med enbarnspolitiken och sånt, så var det väl att man gjorde sig av med tjejerna för att det var, ja, nej, det fattar jag.
Jag var på ett 40-årskalas för någon vecka sedan. Och då var det en kvinna på det här kalaset som pratade om fenomenet änglamakerskor.
Ja.
Du känner till det förmodligen, men
ja,
de flesta, ja, men det var ju då man kunde lämna, förr i tiden så kunde man lämna bort sitt barn som man kanske inte hade råd att ta hand om men inte bara ville ta hand om till en så kallad änglamakerska som misskötte barnet så mycket så att de ofta dog. Hon gjorde dem till änglar helt enkelt.
Ja. Alltså det var ju inte att man visste då att ens barn skulle dö, utan det var ju att man liksom, ja, vad det nu var, staten då hade ju, de auktionerade ut de här barnen som ingen ville ta hand om till lägstbjudande. Alltså den som sa jag kan ta hand om det här barnet för en krona i månaden.
Jaha.
Och så, om ingen kunde gå under det så fick de tar hand om barnet och fick den här lönen.
Ja, de fick lön för det. Okej. Okay.
Ja, och då var det så dåligt koll på det. Att de så här, de åkte liksom inte dit och kollade om barnet fortfarande fanns, utan de bara fortsatte betala ut. Så det var väl någon, var det inte någon, hon i Helsingborg var det någon känd änglamakerska som hade så. Hon hade lön för så 8 barn, men det var bara 2 som fortfarande var vid livet. Typ.
Mm. Okej, jag kunde inte alla detaljerna i änglamakerska. Jag trodde att man lämnade bort dem för att man ville dö, att de skulle dö. Att det är såhär, nu fan vad Idun är jobbig, vi ger henne till en änglamakerska så dör hon.
Fan vad grovt. Alltså det enda man har gjort då för liksom att det ska kännas lite bättre, det är att så, ja, men vi döper inte henne till bördel utan vi säger änglamakerska, låter lite finare. Så
Men det gör man ju i alla fall liksom. Alltså det är ju ändå, om man ger det till en, alltså änglamakus ska säga, det är ju liksom att de gör barnen till änglar genom vanvård.
Jo, visst.
Det är väldigt
klart. Jag hade ju en stand-up-rutin om fina ord på fula saker.
Ja, just det. Kristallnatten hade du det som exempel.
Ja, precis.
Mm. Det låter vackert.
Verkligen. Men ja. Änglamakerska är ju verkligen ett exempel på det.
Det var en kompis som tyckte att diarré var ett vackert ord.
Ja.
Alltså rent fonetiskt.
Ja, men det ska jag nog hålla med om.
Men då i alla fall så pratade de först om den, och sen så var det någon som kom in på True Crime-poddar. Mm. Och Anders Eklund kom upp i diskussionen, och då sa jag, ja, han var ju något av en änglamakare.
Men det skrev, ja just det. Det var hennes mamma också i och för sig. Hon var ju snarare ett motsatsen mot en änglamake.
Ja, jo, det blev ju lite, alltså ordvitsarna trasslar in sig lite i varandra där.
Ja.
För att hon, ja, det var en, ja, han gjorde ju henne till en ängel, men han, det var också att en anti-änglamakare kan man ju säga.
Ja, precis. Det har varit väldigt kul, en sån rolig scen där du är på det här 40-årskalaset. Mm. Det är Andreas polare som fyller 40.
Mm. Det var det inte nu. Och du,
nej, jag vet, men nu, det här är bara ett scenario. Och då har Andreas kompis tycker inte alls om grov humor. Mm. Men det är Andreas bästa, alltså barndomskompis. Och du har lovat Andreas att liksom inte skämta grov. Bara den här kvällen. Ja. Och sen så är samtalen änglamakerskor. Ja. Anders Eklund. Att man bara ser på dig hur du hoppar. Du står liksom och skakar för att hålla tillbaka dina grova skämt.
Ja, men det var ju så att det var Adam Hilarie som fyllde 40.
Mm.
Och hans kompisar som var där, de skrattade gott. Men så var det också hans granne som var där, som liksom brukade ta hand om hans hund och sådär. Mm. Så hon kan inte vara liksom ingången att en kompis för att man hade samma typ av humor eller så.
Nej,
så hon gick därifrån. För jag stannar ju inte där vid den typ. Jag märkte,
nej, nej, det fattar jag.
För det var också, det var någon som sa oj, för det var några som började skratta jättehögt då och sa så här, oj, jag har inte hört det. Och så killen sa till sin flickvän, en annan, så jag har inte hört ett sånt genuint skratt för dig på hela kvällen. Det var verkligen sånt magskratt. Men så var det, jag tror att den här grannen gick därifrån för att det blev för grovt liksom. Man märkte att hon sa, jag ska inte klaga på humorn, ifall jag inte gillar den så får jag gå liksom. Så hon gick in till sig ett tag. Ja, jo, det var ju verkligen, det var ju rätt gjort.
Ja. Jag är fortfarande så glad för de här tanterna i Falköping när vi körde Äta Bajs Tour. Då lämnade de i paus liksom. De satt ändå ut tiden fram till pausen och så bara, nej, men det här var nog inte för oss.
Nej, men skrev de inte in och klagade sen? Och fan, med de gnällde, jo, i lokaltidningen eller liksom till arrangören?
Jo, efter det var ju vårt första, jo, det, om det var dem så är det ju storyn sämre, men det var också vår första stint med Elaine Eksvärd, kommer jag ihåg.
Ja, just det. Det var någon som skrivit om vår show i hennes Facebookgrupp eller något sånt där kanske.
Ja,
eller på hennes Instagram. Just det. Och då fick vi en 20 meddelande där hon bad folk att hoppa på oss då liksom. Mm. Skriv in och säg vad ni tycker om den här typen av humor.
Ja, och så hade hon en diskussion med någon av er, dig säkert, va?
Ja, just det.
Om varför skämtar man om sånt här?
Mm.
Den här vanliga dumhuvud-diskussionen.
Yeah.
Så det är origin storyn egentligen. Falköping, Äta Bajs Tour.
Men sen kom hon tillbaks efter ett tag, den här grannen.
Mm.
Så jag är inte helt hundra på det. Kan hon bara vara att hon skulle gå på toaletten eller någonting och passade på exakt när humorn var som grövst.
Ja. Det är nästan ännu mer sympatiskt.
Mm. Att, men, man, är så, ja, att man inte säger någonting om det.
Det här kanske var min cue att gå och skita. Jag är sån här grabbsnack gillar inte jag så mycket. Nu kanske jag passar på.
Så jag tänkte på David Liljemark, kan berätta, han var på någon fest. Det var lite som den här situationen att det hade varit så mycket grov, alltså jag sa att hans flickvän, dåvarande flickvän, gillade grov humor, men hon bad honom att inte skämta på det sättet när det var inför släkt och vänner så här, som kanske inte hade samma humor. Och sen, men sen så hamnade han på någon middag med någon släkting till henne, det kanske var någon kusin som också hade väldigt grov humor. Och så berättade de lite roliga historier för honom, och då drog han, den här släktingen drog den här historien om två killarna som hittar ett dött barn i en buske. Och så turas de om och knulla honom i röven, det döda barnet. Och sen kommer de på, oj, vi har kommit honom i rövhålet med sperma. Vi kanske borde göra oss av med DNA-bevisen. Så Nena tar fram ett sugrör inne i fickan och trycker in rövhålet på barnet och suger ut sperman liksom, och så får han den andra så här, nu får du suga ut din sats, och säger han, åh fy fan vad äckligt, samma sugrör.
Just det.
Men den historien då, och då var det någon i sällskapet som reagerade och bara sa, ah men nej, sånt kan ni väl inte prata om. Och sen, han var så här, vadå då? Ja men det, sånt får man ett dött barn och det är hemskt bara. Och då hade han sagt, okej, vi säger väl att han levde då.
Åh, oh, vad skönt då. Ja, det är väldigt konstigt den här grejen med, alltså det, för det är liksom
historien funkar det, ändå även om barnet lever.
Ja, nej, men jag bara tänkte på det här med att berätta liksom grova skämt. Alltså om man har, för man kan ju ha det som Tourettes liksom. Men det är väldigt så här, man kan ändå förstå att det inte passar, eller liksom, det är klart att man alla kan förstå det, men så här, jag tänkte på med här nu ute i Lyckor, det är väldigt väldigt nära till äckel när man sitter och äter och sånt,
att folk blir äcklade liksom,
nej tvärtom, att de äcklar mig. Att de liksom ska berätta om så äckliga historier. Jag sitter liksom med munnen full med råbiff och så berättar man något äckligt liksom.
Alltså din familj, dina släktingar berättar äckliga grejer.
Ja.
Vad kan de berätta om någon förlossningsskada eller sånt när du sitter med råbiff i munnen?
Kanske till exempel skulle det kunna vara.
Åh fy fan, ja.
Och så ska det skojas vidare då om hur, det är nästan lite för att visa hur obrydd man är med sånt. Och ja, jag är ju inte det, jag är lite äckelmagad liksom.
Vad sa du, att du är äckelmagad?
Ja, men när jag äter vill jag liksom inte att man ska prata så mycket om bajs och sånt.
Nej, jag är också lite äckelmagad i vissa sammanhang.
Alltså, men då tänkte jag att det kanske är det den här känslan som folk får, som liksom inte uppskattar den humor, är den här känslan av liksom obehag i hela kroppen.
Ja, förmodligen.
Som jag får, då kan jag mer förstå, alltså, för jag känner ändå att jag har rätt att säga till folk att skulle ni kunna vänta tills jag har ätit upp innan ni liksom.
Ja, kanske inte om du är på en humorklubb eller.
Nej, absolut inte.
Eller med frivilligt sätta igång en låt som du vet kommer att ha ett stötande innehåll.
Nej.
Men, ja, men det kan ju vara ifall man sitter och äter och inte är på en humorklubb.
Och kypan kommer fram och skiter i maten. Eller något.
Som ett practical joke.
Ja, du, ska man kunna ta om och skämta om allt?
Du gillar ju sån här humor.
Du har ju själv gjort en show som heter Äta bajs tår.
Jo, alltså, nej, men jag har ju också, alltså, det är klart att jag, det är ju en klassiker att folk säger så här, men du gillar ju såna här humor, du borde kunna ta vad som helst.
Mm.
Men sen så är det ju också en viss, ja, men jag vill inte höra kassa ordvitsar om pedofili till exempel.
Nej, nej, precis. Det är ju lite, man är ju också lite finsmakare när man kommer till sin egen humor.
Ja.
Ja, men jag har nog varit lite mer rabiat, eller lite väl rabiat kanske, med det här med att man får skämta om allt.
Mm. Alltså jag anpassar ju mig såklart. Alltså så här, jag drog ju inte grova skämt för min mormor och morfar.
Nej.
För jag visste att de tyckte till och med Seinfeld var för grovt. Eller min morfar tyckte Seinfeld var för grovt.
Va? På vilket sätt är det,
ja, men grovt? De hade skämtat om cancer i något avsnitt. Det gillar inte han.
Mm. Nej, nej. Det nej, finns det. Man glömmer lite det, att folk kan ha sådana hang-ups på.
Ja.
Som känns liksom så himla, alltså helt okej att skämta om.
Ja, ja, ja. Alltså, men cancer kan ju vara såklart ett känsligt ämne.
Ja.
Men, ja. Men det känns inte lika känsligt som pedofili, eller?
Nej, nej.
Men det är ju också lite konstigt vad, amen, att mord verkar ju inte vara speciellt känsligt att skämta om i de flesta fall. Jo, det var det ju. Vad heter han? John Gillberg fick ett litet sociala medier drev mot sig för att han hade skämtat om mord i Släng dig i brunnen, när SVT slängde upp det klippet.
Jaha.
Men det var kanske också peak lättkränkthet på sociala medier, alltså för några år sedan.
Ja.
När de gick så långt att, nej, hur kan ni skämta om mord?
Ja.
Fast i och för sig så är ju liksom mord, det ger ju ett högre straff än våldtäkt, exempelvis. Så egentligen, på ett sätt så är det ju logiskt att det är mer känsligt.
Ja, vad är det egentligen då? Det är skattesmiteri borde vara det känsligaste ämnet om man ska gå efter lagboken. Typ.
Vad är det? Är det inte bara en myt att det är det som ger högst straff? Är det inte mord som ger högst straff?
Jo, det är det såklart.
Brott mot mänskligheten.
Det är livstid. Men det är ju väldigt mycket de här folk som räknar poäng i rättssystemet, va? Att det är så, den här mannen våldtog ett barn liksom, och han är ute efter 4 år, men den här som flydde, som stal från staten, han fick 8 år liksom. Att det är liksom, jag vet inte, det kanske är så vi har vårt rättssystem, att ju högre straff desto mer tycker vi illa om det, men jag vet inte om det.
Ja, jag vet inte heller. Sen kanske det är lite så här att man säger att att höga böter och höga straff hindrar folk från att begå ekonomisk brottslighet, men höga straff verkar inte hindra folk från att begå viss typ av våldsbrott. Ja, så skulle det kunna vara, och så kanske är det. Jag vet inte. Jag tycker att det är så himla ologiskt det här med att högre straff inte ger minskad brottslighet. Alltså den teorin som verkar vara rätt accepterad.
Ja.
För det är ju så himla, alltså så här, folk säger så här att, ja, men fler poliser, det gör inte att det blir mindre brottslighet. Och sen så samtidigt så tycker jag så här att det är många utredningar som läggs ner på grund av resursbrist, eller att de har inte tid och liksom vara närvarande i utsatta områden för att det finns inte resurser och sådär.
Det är två olika saker i och för sig. Uppklarade, alltså uppklarningsgraden kanske hade väl ökat om det varit fler poliser. Men sen, det kanske är lika mycket många brott då.
Ja, men hade det verkligen varit lika många, alltså ifall, alltså låt oss säga i krogköer där det är mycket slagsmål och sådär, och fylla och, eller på, alltså som det var ett tag, så var Björns trädgård ett av de mest brottstäta områdena i Sverige.
Ja.
kanske det, för att det var många som gav varandra på käften utanför Maxigrillen och det såldes droger öppet där liksom. Och,
mm.
och det, ja, men det var ju mitt liksom massa krogar som låg nära.
Ja.
Och sen började de ställa ut en polispiké där och var massa mm. poliser runt omkring där. Tror du inte brottsligheten minskade där då?
Jo, kanske. Jo, just där kanske den minskade. Jo, det är sant.
Och hade den inte minskat om det stod en polis i krogkön till stadshotellet utanför Sundsvall? Som liksom, ifall folk började bråka så kommer han, hör nu, vad håller ni på med? Så kan man inte gå så långt att det blir liksom en flaska i huvudet eller en grov misshandel eller...
Nej.
Alltså jag tycker det är så ologiskt. Alltså det liksom har blivit en sanning att, och jag tror lite samma sak med hårdare straff, att jag tror att det kanske inte är hundraprocentigt, men jag tror absolut det kan bli bättre. Alltså att det kan bli bättre. Det är så många som är så. Ett argument som jag också är så trött på är så att, men folk kommer ändå att göra si och så. Om jag säger så här, men som min gamla käpphäst om 100% avskatt.
Ja.
Jag diskuterat med mycket folk, så säger folk så här, ja men folk kommer ju ändå ge pengar till sina barn liksom. De kommer ju, alltså jag tycker så, alla ska födas med så lika förutsättningar som det går. Varför då inte ta 100% avskatt? Så säger folk, nej men folk kommer ändå, de kommer kanske ge presenter då, eller liksom hur ska man reglera det? Det kommer ändå gå, det kommer inte funka. Och då tycker jag så här, det är ett pissargument att folk kommer ändå göra så. Då ska man säga så här, men som nu så är våldtäkt förbjudet.
Mm.
Men folk våldtar folk ändå.
Ja.
Ska man då säga, nej men vi behöver inte göra, våldtäkt ska vara lagligt för folk kommer ändå våldta.
Mm. Nej, det är inget vidare argument.
Nej. Så sluta med
det. Men sen är det väl vissa sådana lagar som har försvunnit bara för att de går liksom inte att, om det är en skitlag då, att man så, ja men dansförbudet liksom.
Hur många, men den finns väl kvar eller?
Ja, men hur många böter, alltså det är liksom inte implementerat och då blir det liksom så här, nu bara, vi får väl ta bort det, det är liksom en, nu håller det resten på att försvinna då, men
men tar de bort den för att det, alltså de tar väl inte bort den för att folk dansar ändå? De tar väl bort den för att det är en dum lag till att börja med.
Ja, det gör de kanske. Varför får för mig att det finns liksom så här, man kan inte ha lagar som inte går att
applicera.
Nej, precis. Och liksom, om man inte kan implementera dem då, så är det liksom inte, då behåller man inte den. Alltså om det blir en folkrörelse att då liksom
men som illegal nedladdning var ju en sån sak att väldigt många svenskar, och det är så är det fortfarande, väldigt många svenskar ägnar sig åt illegal nedladdning, men det är olagligt. Det är ju fortfarande olagligt. Det vill säga, även om man inte kan hindra folk från det, så kan man kanske i vissa sammanhang applicera applicera lagen. Jag tänker också på upphovsrätt. Alltså det är ju samma sak egentligen. Mm. Men som att på Instagram så publicerar man ju ganska mycket grejer på Instagram, YouTube, Facebook. Alltså så här, teckningar, foton och sånt där som man inte har rättigheter till.
Ja. Yeah.
Och det är ju lite så att de slutar ju inte, de släpper ju inte upphovsrätten fri. De har ju inte gjort det någonstans bara för att det inte går att hindra folk från att göra det.
Nej, men det är väl alltså jag menar så här lagar där det är så, visste du att det här egentligen kan vara olagligt?
Ta ett exempel.
Ja, men kanske då till exempel upphovsrätt på Instagram.
Mm. Sen är frågan vem det är som gör det olagliga. Alltså man om det, för att du publicerar ju det på Instagrams plattform.
Mm.
Men alltså, du har skrivit på verkligen... något, du har skrivit på något kontrakt när du, som du förmodligen inte har läst igenom, där du går med på att inte publicera saker som du inte har rätt till.
Nej, visst, och det är Instagram som plockar bort det efter anmälningar och så liksom.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och det var liksom, jag vet inte, lagen kanske finns.
Vilken lag?
Ja, om att inte vara, att det är olagligt att publicera liksom, man får inte fotografera en staty och lägga upp på någons liksom tavla och sånt. Var lite kött om det.
Ja, jo, men så jag tror det finns lite olika den lagen är inte helt lätt, alltså så här, som en staty som en del av stadsbilden. Då finns det andra regler för det, tror jag.
Ja, just det.
Men ifall du hittar en teckning, en skämtteckning som jag publicerar på min blogg och lägger upp den på Instagram, då är det väl egentligen någon som har begått ett brott mot upphovsrättslagen.
Ja.
Om det är du eller om det är Instagram, det vet jag inte.
Mm. Ja, men lagen kanske finns kvar då, men den är liksom, det är ingen som gör något åt den. Jag menar, då hade inte memes funkat.
Nej. Nej, nej, men alla memes är ju...
Se på en upphovsrättsskyddad bild.
Ja, ifall det inte är så public domain, finns det också vissa som har hamnat i.
Jo, visst, det kan finnas vissa som har hamnat i, men du förstår vad jag menar.
Ja,
det är
jo.
Liksom ändå,
det är men man tar ju inte bort liksom, lagen bara för det. Det är bara det att man skiter i att anmäla, man skiter i att döma. Polisen prioriterar inte det.
Nej, du menar att den ändå står kvar i lagboken?
Ja, det gör den ju, för att ifall det skulle vara exempelvis någon som börjar tjäna väldigt mycket pengar på att sälja posters med min skämtteckning, då kanske jag skulle kunna få en del av kakan eller få, alltså så här, hindra det. Så ja, lagen är ju kvar. Det är ju så här. Det är ju samtidigt så att man tar inte bort lagar för att de ändå är svåra att applicera.
Nej, jag har nog kanske inget exempel, jag bara får för mig att det är så.
Jag har hört det någon gång. Alltså så här, det är någonstans i bakhuvudet tänker man så här, ja men den lagen tog vi bort för att den gick ändå inte att använda i praktiken.
Nej. Men det är jävla slappt egentligen av de som jobbar med det.
Ja, om det nu är så.
Med lagarna. Ja, men så också det här med bara, här skrev vi en lag.
Mm.
Alltså grundidén är ändå att vi inte är en lag om saker. Alltså det är status quo ändå. Inga lagar. Så alla lagar som finns har ju liksom, de har ju lagts till i samhället.
Ja.
Då skriver man en lag som omfattar upphovsrätten på Instagram, memes då till exempel.
Mm.
Och sen så, fast det där släpper vi bara. att det är så, då får ni skriva om lagen så att den inte omfattar memes på Instagram då. Alltså det, man kan ju liksom inte bara så, nu kastar vi ut en lag här så får ni förhålla er till den lite bäst ni känner för det liksom. Då tycker jag, då tappar jag helt tron på vårat system.
Du har ett visst politikerförakt.
Ja, det har jag ju.
Men det är ju så också på grund av att polisen har för lite resurser. Så, alltså ifall jag anmäler ett hot, det har jag inte gjort ännu, men alltså jag har ju hört om folk som blir hotade på nätet eller kränk, alltså vad är det så här, man får ju inte heller förtal, alltså så här, de flesta förtal tas ju inte upp heller gissar på liksom.
Nej.
Och då är det väl för att polisen inte har så mycket resurser att de sa, nej men det här kan vi inte prioritera. Alltså nej. Vi kan inte prioritera att någon har använt ditt foto illegalt eller någon har hotat dig eventuellt eller förtalat dig eventuellt.
Nej, men det borde ju vara väldigt lätt i och med att det är så öppet. Folk gör det så öppet nu.
Ja, men när man hör patrulljägarna och sånt så säger de ju så här, ja jag anmälde kommentaren men det verkar inte som polisen går vidare med det.
Nej. Ja, men är det lite konstigt då om man, varför gör de inte en raid då liksom? Att de bara säger, nu går vi in på 500 personers Instagram.
Ja.
Och så kollar vi om de har publicerat någonting som är upphovsrättsskyddat.
Mm.
Och sen sätter vi dit dem liksom.
Ja, det är väl för att det finns för lite resurser, antar jag. Att det inte är ett brott som polisen prioriterar just nu. Eller kommer förmodligen aldrig göra, för att det är inget som liksom samhället tycker är värre än våldsbrott eller sexualbrott. Eller...
Nej, men varför har de i så fall så hastighets... vad heter det? Att stoppa folk då som kör för fort på motorvägen och sånt.
Ja, för då är det lättare att döda folk. De tycker det är allvarligare liksom när folk dör och sådär.
Jo, men då men det måste ju ändå finnas grövre saker än en fortkörning om man då ska basera det på
hur det finns straff man får. Så mord och sånt, mord och våldtäkter och sånt brukar de ju ändå försöka prioritera liksom. De prioriterar ju dem.
Vi har fått ett pris på fortkörning. Kanske är så 2000 kronor är böterna för fortkörning.
Mm.
Så det borde vara väldigt... Alltså vad är böterna tror du på och liksom sprida upphovsrättsskyddat material? Mycket högre straff än fortkörning.
Är det det? Ja, det kanske det är.
Ja, alltså det... Han är som hade... Vad var det? Hipp hipp hora eller något sånt där.
De valde just den filmen också.
Var det inte det?
Jo, det var, de skulle statuera exempel mot illegal nedladdning. Så var det en kille som hade laddat ner hipp hipp hora. Men jag tror att det var också för att de ville att det skulle vara en svensk film.
Just det.
Så att de... Och så vet jag inte varför de valde just hipp hipp hora.
De man har hört som har dömts för sånt. Liksom.
Mm. Jo, det var säkert dryga böter.
Ja.
Jo, jag tycker också så att alltså, det är lite som den här Chris Rock-rutinen. Jag tycker att en pistolkula borde kosta $10,000 eller $100,000. Att sådär, tror inte du att ifall böterna för fortkörning hade varit 500,000, tror du inte att fortkörningarna hade minskat då?
Jo, det hade de nog.
Så varför gör man inte det?
Nej, jag vet inte. Alltså, men gör man inte grov, alltså skapar man inte bara grövre brottslingar då?
Ifall folk hamnar utanför samhället om de har en halv miljon i skulder.
Det gör man ju. Ja, men säger du också, från att gå, du kör till jobbet varje dag, kör du 20 km för fort, du riskerar då kanske att bli av med körkortet eller max liksom, eller så 2000 kronor böter och bli av med körkortet i 3 månader eller sådär. Men om du dagen efter riskerar liksom 2,5 års fängelse och 500 000 i böter, då är ju du helt plötsligt en grov brottsling för någonting som du har gjort. Alltså du har liksom uppfunnit dig som grov brottsling helt plötsligt. Så då har liksom våran grova brottslighet ökat lavinartat med ett enda beslut liksom.
Ja, men plus att fängelse kostar ju ganska mycket att ha någon inspärrad i 5 år.
Ja. Ja, precis. Och så får du lära dig andra, när du sitter bland massa andra kriminella, så får du lära dig. Du kan köra fort, du kan backa fort, man kan backa fort, man kan köra på bakhjulet med motorcykeln alldeles för fort.
Man kan spinna väl lite.
Fullfjädrad fortkörare, så här vet du.
Med de orden kanske det är dags för lunchpaus för
lilla Idun.
Och lilla Simon.
Ja, du kanske också passar på att käka lite.
Det gör jag nog. Och när ska vi säga att vi ses och spelar in det Patreon-exklusiva?
Men jag hoppas på att klara mig på en timme.
Hörs. Så 12.30 så hörs vi igen. Och då är det dags för rökrutan.
Ja.
För alla storrökare, kedjerökare, sängrökare, tjuvrökare, feströkare, smygrökare.
Alla ni. Ja, välkomna. Bli på patreon.com/specialisterna och bli patron. Ska du känn på en 10 kronor eller vad det nu då? 8 kronor kanske det kostar en tier.
Mm.
Känn på det. Kolla in rökrutan.
Mm.
Tror du kommer gilla det?
Och vill ni se mig uppträda med stand-up comedy så är det gardenfors.com som gäller.
Mm. Då så har vi bara en sak kvar att säga.
Rabba-dabba tip-top.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det, va? Specialisterna, baby.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.